människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hej! Och jag ska börja med att säga några ord här om Agneta Nyholm som jag har med mig. Jag har intervjuat henne förut. Jättespännande. Men idag så kommer det verkligen liksom, vi kommer ta mark ifrån en forskning som Agneta har drivit i, sen egentligen sedan 2006. Men de senaste 5 åren så har Agneta lagt, ja, hon har försökt skatta det, ungefär 50 000 timmar på det vi kommer att prata om idag. Och till vardags när hon hinner så har Agneta genom åren ägnat sig åt ledarskapsfrågor. Och då främst kring kvinnor. Men vi kommer prata idag om den historiska läkningen av kvinnor och män. Och det jag vill säga innan jag släpper in dig, Agneta, det är att vi har ju haft ganska mycket samtal. Och jag har ju också fått ta del av den bok som du har skrivit. Och med mig så har ju det här gjort någonting. Alltså det här har satt igång jätteprocesser i mig själv. Att ta del av allt det här. Hur man faktiskt förvanskar våran historia. Alltså det här verkligen påverkat mig på ett djupt, djupt plan. Men framförallt som kvinna. Och hur man väljer att skriva om historien. Alltså så här, det gäller ju, det är på många plan. Men framförallt kring oss kvinnor. Så att nu tänker jag att jag ska hälsa dig välkommen, Agneta. Och det ska bli jättespännande att få ta del av all din kunskap. Så varmt välkommen.
Tack. Härligt. Jättekul att vara tillbaka här igen. Mm. Jag ska börja med att säga en sak. Och när du säger 50 000 timmar så är det inte bara mina timmar utan det är även Sture Norberg. Sture har ju jobbat på Riks- och landsarkivet i 35 år och forskat i 50 år. Han har suttit och transkriberat kartor och dokument. Han är en vässla nere i arkiverna. Så att det är tillsammans som vi är uppe. Ja, vi vet inte, vi gjorde bara en uppskattning genom våra datorer hur mycket vi hade hållit på. Men vi är ju nördar. Vi är så här vanvettiga nördar som är liksom... Alltså, Sture är ju en arkivnörd och jag är en kartnörd. Och ibland så tänker jag så här, Agneta, du är faktiskt en missbrukare. För att alltså jag är en sån här som somnar på Lantmäteriets hemsida och jag vaknar på Lantmäteriets hemsida. Och sen så på natten där så har vi skickat 30 mejl till Sture så att han svimmar på morgonen när han får öppna datorn. Så att... Det är liksom det är på en nivå som inte riktigt många gånger känns som att nej, men nu får du lugna ner dig, men det går inte att sluta. Det är det som är det, när du ser de här sakerna som den här forskningen visar fram, då kan du inte sluta. Det går inte. Det man häpnas och man förundras och man gråter och man studsar och man nästan kräks mellan varven och det är mycket. Men det är tusentals timmar som har lett fram till det vi har hittat nu. Mm.
Ja, och vi ska ju då försöka under 2 avsnitt få till... Alltså, det är klart att vi inte kan lyckas matcha det antal timmar. Men du ska få berätta om de viktigaste delarna som du har kommit fram till. Du har valt att skriva ett antal ord och ord som också har skrivits om i vår historia. Mm. Och det är ju
det handlar om när det här börjar 2006. Då var jag så förbryllad över, alltså jag såg en film som hette, den ligger på YouTube nu, den heter God is Remembered, det var en trilogi, God is Remembered, Burning Times och The Full Circle. Och det var ju den tidens då ledande arkeologer och religionshistoriker, kvinnor då, Merlin Stone och Maria Gimbota, alla de här som låg till grund för den här dokumentären, som handlade om en försvunnen gudinnekultur, en moderskultur. Och den andra delen av filmen var ju Burning Times, och det var ju då det som handlar om häxprocessen, den svartaste delen av kvinnans historia. Och det Full Circle var hur de sitter då och funderar om framtiden. Vad innebär det här för framtiden? Hur ska vi sluta cirkeln? Hur ska vi göra någonting bra av det här? Och den där trilogin började jag visa då på våra ledarskapsutbildningar för kvinnor. Och det var som att det hände någonting i kvinnor. Det började röra sig, det började mullra. Man började liksom, det var olustigt och det var häftigt och det var spännande och jätteolustigt och smärtsamt och tårar. Och det var någonstans där det började. Och sen började jag ju då bara forska i det här med häxprocessen och inser ju då liksom att det här är ju då en väldigt mörklagd del av vår historia. Hur det här har gått till, vilka som var inblandade och vad man egentligen gjorde. Och då jag träffade Sture Norberg som hade transkriberat alla de här Ångermanlands domstolsprotokoll kring det här. Och insåg ju, shit, det här är ju, det är uppåt 7000 förhör det här handlar om. Och det är 700 anklagade och det är 120-130 avrättade. Och det var också då jag insåg att man kan alltså ta bort dokument. Man kan alltså fiffla bort grejer snabbt som ögat om det är olustig historia. Och det är ju då till exempel Härnösand som var maktcentrumet som styrde det här från biskopsätet. Och det var hela biskopsfamiljen är ju inblandad. Och då ser man liksom att åren fram till 1674, alltså fram till 1673, då finns alla stans rättsprotokoll. Och sen 1675 så kommer de tillbaka. Och så 1674 borta. Det är bara borta. Och då där någonstans så fattar jag, fan, det här är, de bara plockar bort saker. Sen 2018 så börjar vi att nysta i olika ord. Och hur man då har gjort om orden. Och vilka ord det var. Så att egentligen den här forskningen som kommer att presenteras nu, den handlar om hur man har förvanskat forntiden. Alltså den forntida kulten som är både, den är starkt kopplad till sexualitet, den är kopplad till kvinnligt ledarskap. För här kommer ju ordet, ett av de första orden in, det här ordet völva. Ordet völva, man tror att det är någon sån här spåkärring som har levt ut kanten av samhället. Och hon har inte haft direkt någon kraft för hon märks ingenstans liksom i någon dokumentation och så. Och det är ju för att hon kallades aldrig för völva. Det är en vala. Och valan har gjort jättemycket avtryck i landskapet. Och det är i kölvattnet av henne vi går, i valans fotspår. Vi går i ordet val, vala, ed, hammar, rå. Vi går i, vi har hittat enorma mängder evidens för ordet sal. Att sal är saden på vikingatiden och det är ju maktsätet. Och då har vi också sett att man inte har förstått hur språket var på vikingatiden. Att de pratade med A på slutet i substantiv bestämd form. Så det blev hästa, vanga, föra, stava, mora. Alltså de lägger A på slutet. Och om du förstår det, då förstår du också hur du ska tolka ortnamn. Och det är här som den stora stridigheten för mig har varit de sista åren. Det är att måste gå upp emot ortnamnsmyndigheten när ortnamnstolkar säger att det här stämmer inte. Och nu har vi digitala arkiv och vi kan alltså jämföra och analysera saker. Så en av de första orden som jag gav mig på, det var ordet ed. Och ed sägs då inom ortnamnstolkning att det är en trång passage där man ska dra en båt. Och det såg ju jag direkt att det där stämmer ju inte. Det finns ju mängder med edsplatser i Edsberg och det finns edsplatser, det finns inte någon vatten i närheten alls. Men då visade det sig att man har gett sig på de här tunga orden då på vikingatiden. Alltså på den här forntida kulten. Det här går tillbaka till vendeltid också. Som val, vala, ed, hammar, rå. Och man har också gett sig väldigt tungt på vissa av gudinnorna. Och det är ju då Hel som är dödens gudinna. Du har gett på Var som är Ednas gudinna. Man har varit ganska skonsam mot Fröja men inte mot ordet mor. För Fröja är den stora modern. Och det är ju också att vi har skapat en skenbild av Freja. Vi kallar henne för Freja, som är skandinaviska. Och gjort henne till någon sån här sexuell varelse med, som är jätteläcker och krigisk. Och så är det liksom bara den här stora, tunga modern. Så det är moderns spår vi går, modern. Och börjar då förstå hur de här orden ändras, hur man stavar om dem. För det är stavningen de går på. De kan inte ta bort orden, men de kan ändra stavningen. Och då ändrar du också innebörden på dem. Så det är lite kort komprimerat vad jag har pysslat med de sista åren. Och som gör att jag kan sitta helt stenad vid kartor på Lantmäteriet och zooma dem in och ut och in och ut och i sidled. För de syns ju inte på en gång. Det är därför man måste zooma så förtvivlat.
Men det här är ju så intressant. Men med Freja, alltså varför har, om du förklarar så, varför har man ändrat hennes namn?
Jag skulle tro att en anledning till det där, varför ordet Freja kommer in. Freja kom ju in på mitten på 1800-talet, och det kom ju sedan med kvinnorörelsen. Alltså när kvinnorörelsen går igång i början, i mitten på 1850-talet, då händer det väldigt mycket saker. Kvinnor blir liksom så här, jävlar, vi måste ändra det här liksom. Och man, det har ju gått vilt till på många ställen, och kvinnorna får det extremt illa under den här processen när de verkligen tar tillbaka makten. Och jag tror att en del av det här, 1800-talet är ju en sån här tid när vi har förlorat Finland, vi har väldigt dåligt självförtroende utan kung och allting är liksom bara, alltså, när vi förlorar Finland i början på 1800-talet, det var ju halva Sverige, så det var ju liksom en sån här självförtroendechock. Och då börjar man skriva om det här med vikingarna och Odenkulten blommar, och det är liksom de hornklädda vikingarna. Och det här skapar en skev bild av vad som verkligen har hänt. Och det som är intressant här, det är ju att vi har digitala arkiv. Och det har ju inte funnits tidigare. Och det gör att vi idag kan analysera datan. Och det är ju till exempel en sån enkel sak att du kan jämföra gudarna mot varandra. Du kan se att Thor är 25 gånger större än Oden. Och då kan man fundera, varför är Thor så stor? Ja, om man frågar liksom högt uppbildade akademiska historiker och såna här saker, varför är Thor så stor? Vad var det de var rädd för? Ja, de var rädd för hammaren. Nej, de var inte rädd för hammaren. Alltså, de var livrädd för vädret. Och Thor är en vädergud. Och jag menar, jag tittar ut idag och det är sån torka så att jag håller på att få spader. Jag menar, jag lever i nutid, det finns bevattningssystem, men... Alltså på den tiden så stod allt och föll med vädret. Alltså det här är, för det är ju maten det handlar om. Och jag tänker också på det här med barnen. Men om det är ju alltså vartannat barn överlevde inte 15 års ålder. Så jag menar, det var liksom det var Freja och Thor och Fröjd. Och Freja är då, hon är 3-4 gånger större än Fröj. Och det är ju bara de manliga gudarna som har liksom visats upp. Men Freja, det är ju modern som ger liv. Så att om inte modern ger liv i form av älgkalvar och harungar och fiskar och allt sånt där, då har vi ju ingen mat. Så att det går att jämföra och göra statistiska beräkningar med hjälp av de här digitala arkiven. Och det går också att se att många saker som vi säger i historien inte stämmer. Genom till exempel att vi har kartgenerator så vi kan se landhöjningen. Men den här platsen fanns inte på vikingatiden. Man säger att det låg en kultplats under Härnösands domkyrka på vikingatiden, men det är ju helt fullständigt omöjligt, för det var ju vatten, säkert 3-4 meter vatten där då, hav. Så på det här sättet så kan man gå tillbaka och titta, stämmer det här verkligen?
Ja, men det är ju någonting här ändå kring kvinnan. Som man varför väljer man att liksom fokusera mer på Frej än på Freja? Det...
Ja, alltså i grunden handlar det om att vi har haft en moderskult som är så mycket större än vad vi någonsin har kunnat föreställa oss. Och den handlar ju om kvinnans förmåga att ge liv. Och vi kan ju läsa i Södermannalagen till exempel från 1200-talet att alltså, du fast inte slå ihjäl en kvinna. Det är, liksom, det är jätteskyhöga böter om du slår ihjäl en kvinna jämfört mot en man. Och det står också tydligt vad det beror på. Du ska betala, om du gör det, då ska du betala både för hennes liv. Du ska betala för de liv hon inte har kunnat producera. Och då ska du betala dubbelt så mycket för de flickor hon inte har kunnat producera. För det är kvinnan och honan som är den enda som kan bära fram liv. Alltså, det måste ju självklart till en hane för befruktning, men det är bara kvinnan som kan bära fram det faktiska livet. Och det är därför moderskulten var så enormt stor på den här tiden. Och det går ju att följa de här orden alltså, bakåt i tiden och se hur man skriver om dem och när man skriver om dem och varför man skriver om dem. Och här blir ju jätteintressant då när vi kommer in till skiftet mellan vikingatid och kristen tid. Att det kommer in en annan moder. Och det är ju jungfru Maria. Mariakulten var ju enorm på den här tiden. 1100-talet och 1300-talet. Och bilderna på Jesus från den här tiden. Det är inget korsfästelse eller grejer. Han sitter tryggt och säkert i hennes famn. Från början här. Och korsorna är extremt vackra. Det är liksom, de är väldigt stiliserade och fina. Och sen sitter Jesus tryggt i Marias famn. Och här kommer också någonting som jag inte hade någon aning om. Och det är det som kallas the sacrament of breastfeeding. Att det var heligt med amningen, alltså mjölken. Att det som kommer ur kvinnans bröst är heligt. Mm. Och det här blir liksom, oj, man känner inte, wow. Och det som är heligt på kvinnan, det är ju det som kommer ur hennes livgivande bröst, hennes barn. Men det är också livmodern som är väldigt central. Och sen är det ju hennes underliv, hennes sköte. Och när man följer skötets resa genom tiden här och ser vilka ord de har använt, då blir man ju, ja, jag vet inte hur jag har skrivit en hel del om det här, så ni får ladda ner det här dokumentet på Sofieinstitutets hemsida, för jag har väldigt svårt att prata om det. Jag är också svårt att prata om det för att vi är uppe i ett medie som kollar vad vi säger. Det vet ju du och jag om, att jag pratade ju sist du och jag. Ja. Då hände det ju saker och fick ju du indragna reklamintäkter och grejer. Ja. Så att jag vet inte riktigt hur man pratar om de här sakerna utan att använda rätt ord. Men det är centralt att de har helgat kvinnans sköte. Det är liksom, det är och det är därför vi också ser de här som ormkvinnan på Gotland som sitter med bresade ben och håller två ormar. Men det är ju att hon ger liv. Hon skapar ju liv. Men jag tittade på alla de här 100 000 figurinerna som har dykt upp i Europa. Det är ju samma. Det är kvinnokroppar, smala, stora, långa, korta. Men det är liksom, det är livmodern, det är skötet som är centralt. Och hur du nu, ska du få bort den här kulten så måste du gå rakt in där och sabotera där. Och det är ju det man har gjort. Gjort om det till porten till helvetet. Som det står i de här häxdokumenten. Att
Jag tycker det är jättejobbigt. Alltså jag blir så himla berörd när du pratar om de här sakerna. Alltså vi har ju hållit på fram och tillbaka ganska mycket. Men det är tre saker som jag tänker på. Som jag bara ville komma tillbaka till. Du sa att en man, han får betala ett högt pris om han dödar en kvinna.
Mm.
Och skadar en kvinna. Och så bara tänker så här, wow, det var första så här, när du sa det.
Men
och hur ser det ut idag? Det var det jag tänkte. Hur ser det ut idag? Alltså så här, idag kan du göra nästan vad som helst mot en kvinna. Och en kvinna som berättar att hon har blivit våldtagen och det spelar ingen roll att det finns bevis. Den känns.
Ja, det gör den. Och jag kan ju säga att under de här åren som jag har hållit på, så det har ju varit stunder när jag verkligen känt att jag fixar inte det här en minut till. Alltså verkligen inte en minut till. Och jag minns en situation väldigt tydligt Och det var min dotter när hon då var, ja, kanske hon var 15-16, kommer ner från trappen från övervåningen och så säger hon så här: mamma, vad är kvinnlig könsstympning? Och bara, oh my god, kan du gå och fråga pappa om det? Jag vill inte ens prata om det. Det är liksom det, jag ville inte, det gick inte. Ja, hon gick iväg och frågade och han sa, men fan kan min mamma svara på? Liksom, ja, men, ja, just det. Men det finns ju någonting centralt i de patriarkala religionerna som har gett sig stenhårt på att kvinnan och kvinnans kropp, hennes underliv, och vill det riktigt till att till och då klipper det och skär och förstör och härjar och hänger på. Och det är därför varför man i stora delar av världen då fortfarande kvinnor ska vara helt täckta. Ibland ser du knappt ögonen på dem. Det finns ju en anledning till det där. Jag menar, vi har också ägnat oss åt könsstympning man trodde ju på 1700-1800-talet där att kvinnans klitoris var skapade hysteri hos kvinnor, så det var ju lika bra att ta bort den. Så det var liksom, och det är inte lätt att hålla på med de här sakerna för du påverkas av det gång på gång på gång, så att det liksom känns som att man är färdig för traumaterapi när man har gjort det här klart.
Ja, och då kommer vi in på nästa grej, eftersom jag jobbar så jättemycket kring det här med förlossning och våra liksom förlossningsfrågor för kvinnor. Och det går liksom lite hand i hand med det du pratar om. För jag skulle ju säga att det som svensk förlossningsvård, inte bara svensk förlossningsvård, ägnar sig åt är ju ganska mycket. Det går inte att komma undan en undran. Att är det könsstympning som vi håller på med också? Med tanke på att över 50% av kvinnorna drabbas av svåra förlossningsskador. Och som inte skulle ha behövts.
Nej, och det där kan jag för lite om för att gå in på. Men det jag tänker på, det är ju att vi har gjort det så onaturligt. För det kommer vi in på det här med födelsen och döden. Att vi ska ha maximal kontroll på allting. Och vi lägger oss i så mycket så att. Och vi har så onaturligt syn på smärta, på allt det här, att det är liksom en, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är som att vi har som tagit bort det som är naturligt. Vi vill inte, det här med döden ska vi undvika till vilket pris som helst, och det är liksom, det är orättvis och det är en katastrof. Ja, det gör ont så in i helsiken när någon dör, men det är fortfarande helt naturligt. Det är ju ingenting som är orättvist eller konstigt eller någonting. Det är bara livet. Så att det, och där tänker jag också mycket på våra förfäder och förmödrar när de begravde sina barn. Att man hittar väldigt lite barngravar. Och jag tror ju att de har, jag tror två teorier. Dels att man har begravt dem i en cirkel runt en sten som jag tror kallas för en valsten. Och det är också ganska logiskt det här med att man har hittat en sån plats. Och då har man pratat om, ja, men herregud, måste jag offra ett barn? Nej, vi har aldrig offrat barn. Det, liksom, det går mot all logik. Men att vill man, när barna dör, då vill man att de ska hålla ihop. De ska vara tajt tillsammans. De ska vara kring en trygg plats där det finns en sten som befäster att det är en trygg plats. Men det där ska jag utveckla i något annat sammanhang med lite mer evidens på. Eller så att man har begravt in dem i de här fruktbarhetsplatserna. Att man tänker att, för fruktbarhetsplatserna är jätteintressant att studera i landskapet. För de finns det många av. Och sannolikt så går de under två ord, och det är Gulla och Fröjda. Så gullhögar och gullvikar och gullhöjder och gullkullar och allting sånt där. Det är förmodligen platser där man har haft de här heliga sexuella mötena. Som verkar ha varit fantastiskt vacker. Om vi går tillbaka, jag tror vikingarna på slutet där, de gjorde någon slarvsylt av mycket av den sexualiteten innan de kristna kom in. Men det som kallas för vanertiden. Men de här guldplatserna, och det har man ju tolkat som att det är guld, eller så är det gula blommor. Nej, men det är ju också så här att när vi har gullat lite grann, eller efter 9 månader så brukar det komma ut en gullunge. Så att det är liksom, eller kan komma ut en gullunge. Och då känns det också naturligt att man kanske har låter barnen gå tillbaka in i de här platserna, i de här högarna för att få liksom börja om. För de trodde ju hela tiden att livet börjar om. Och det är här det har gått fel för oss. Att vi inte förstår att allting börjar om. Och det är vanlig ren kvantfysik. Det finns ingenting som kan sluta existera. Allting går bara runt. Vi lever i ett slutet kretslopp där allting bara går runt. Så därför behöver vi inte vara rädda för döden heller. Sen att det är runt i en annan femma. Mm.
Ja, nej, men vi ska inte lämna guldplatserna, men jag ville bara koppla ihop det med amning. För det är ju, jag fick själv en gudinna som i lera som jag hade beställt som en ceremoniell liksom avslutning. Jag vill verkligen ära att jag faktiskt har ammat mina barn i 10,5 år utan avbrott fram till årsskiftet. Mm. Ja. Och jag har själv ingenting sånt med mig i min familj. Det finns ingen tradition. Men jag har bara känt, för mig var det väldigt viktigt att amma.
Ja, det där är ju en laddad fråga där. Jag också ammar mina barn väldigt länge, inte så länge, men att det är laddat för att också att det är kopplat till många kvinnor känner ett misslyckande kring det där, att man inte klarar av det, att det är svårt och att vi kanske inte heller har det stödet som vi behöver när ett barn föds för att klara den processen som det innebär att amma. Så att no blame in this, men att det är intressant, men framförallt tänker jag det här med the sacrament of breastfeeding, alltså att det kunde vara heligt, det kunde vara liksom visas upp i en tidig kristen kyrka. Men nu helt plötsligt så är det liksom många som tycker att det här är ju jättehemskt, alltså det ska inte visas.
Nej, men det är bara fascination, för jag tänker så mycket när du beskriver det, så det låter ju så fint. Och så tänker jag bara, så jag vill bara poängtera, det är inte så att något av mina barn var 10 år, utan det är som barn nummer 3. Så att i 10,5 års tid så har jag liksom. Så att det var min sista lilla här nu som slutade vid årsskiftet. Men det är någonting väldigt fint med hur jag själv har lärt mig att förhålla mig till min kropp genom mina barn. Mm. För det är ju någonting att möta liksom en barnablick som faktiskt betraktar ens bröst som... Ja, men det är ju svårt att beskriva det i ord.
Ja, ja, nej, men det där är... Men här kommer vi tillbaka också till hur skadade kvinnor är när det gäller bilden av sin kropp. Att vi aldrig är nöjda med våra kroppar. Alltså de ska justeras hit och dit och fram och tillbaka och lyftas och pumpas och alltså skäras bort och läggas till. Och det kommer ju från ett mer än 1000 år gammalt arv här i Skandinavien. I Skandinavien handlar det ungefär 1500 år och i Mellanöstern någonstans 58,000 år. Så att, och är man liksom konstant får höra att man är liksom en skammens boning liksom och hur allting är fel och man ska döljas. Du och jag var inne på det här med cykel, därför ett cykel och rida, för jag forskar mycket på det här med kvinnans relation till hästen. Men det är att kvinnan absolut inte ska ha någonting mellan benen. Det är liksom det, och framförallt inte något som ger makt att röra sig framåt med kraft. Så att där är ju en liksom, ja, nu har vi kommit in på cykeln där liksom, att man var liksom, hur osedligt det är med kvinnor som cyklar. Nu tog ju ett land i Mellanöstern 2016 och helt plötsligt bara tog ett beslut om att kvinnor ska inte cykla, för det är osedligt. Så att,
det är ju helt sjukt, men då blandar man ju ihop kvinnor med sex direkt.
Ja, men det gör vi ju. Det är ju så det ser ut. Så att det är ju någonting. Och jag menar egentligen, vad är egentligen fel med det? Hade det varit en vacker sexualitet? Hade det varit en respektfull, vördnadsfull? Om det hade handlat om njutning? Om det hade handlat om skönhet? Jag menar, det hade inte varit något problem. Men nu är det ju inte det i vår kultur. Vi har ju helt andra parametrar.
Så vart och när gick vi vilse?
Jag tror att ett stort skifte hände under folkvandringstiden. Då började grupper röra sig runt om i Europa. Stora våldsamma härer som försöker lägga under sig mark. Och då kom ju bland annat hunnerna inifrån från Asien. Och hunner, man kallar dem för hunnerna, men hunner är egentligen bara ett pejorativ för att det är barbarer. Det var extremt mycket sexuellt våld runt omkring de här. Och det här, det de gör som har levt vidare, det är ju också att om du ska dominera en annan människa så ska du våldta dem. Och det här lever ju vidare i krigen, under Vietnamkriget så våldtog man hur mycket som helst. Och under kriget i Bosnien-Herzegovina, det fortsätter. För att om du kan... det sägs att det fanns tre sätt att penetrera en människa. Med svärdet, ordet och lämmen. Och det betyder ju då att du kan ju penetrera en människa med väldigt skarpa ord. Du kan förstöra en människa med ord. Du kan också göra det med svärdet. Du kan verkligen döda dem med svärdet. Men du kan också göra det med lämmen. Du kan ta ifrån dem sin identitet. Män som idag blir våldtagna i fängelse till exempel. Det är ju ett sätt att dominera. Det handlar ju inte om någon passion och njutning och sexualitet. Det handlar ju bara om att du ska veta din plats. Och jag kan ta ifrån dig all din värdighet genom att jag våldtar dig. Så att det är ett sätt att få människor att bli, alltså tappa all livsgnista. Så ge det på deras heliga föremål, deras heliga platser, deras tempel, deras konst och deras sexualitet. Ta ifrån dem deras rätt att skriva, sjunga, läsa poesi. Då tar man bort hela liksom själen ur en människa. Man gör människor håglösa och extremt lätta att leda. Så här.
Där kan man ju knappt säga. Men efter Sydafrika så ligger Sverige tvåa på länder där det sker flest våldtäkter.
Ja. Ja, det vet inte jag. Det enda jag vet är att Sverige har ju varit längre fjärde bästa landet i världen för kvinnor att leva i. Och det har ju att göra med, det har ju att göra med sjukvård, det har att göra med alltså rättigheter som vi faktiskt har. Men det säger ju inte så mycket om andra saker. Så Men det som är ett krasst faktum, det är ju det som WHO säger, och det är ju att var femte kvinna i världen idag har blivit utsatt för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Så att det är ju inte någon det är ju inget konstigt i det här. Och jag är lite brydd över hur... Eller brydd. Man blir inte brydd när man håller på med, för det är så uppenbart allting, vad det kommer ifrån och varför man gör det och varför det just är så riktat mot kvinnor.
Den kvinnliga kraften, om vi pratar om den.
Ja, den är ju läskig. Och framförallt den kvinnliga sexuella kraften. Den kan ju få många män att bli lite halvkonstig i huvudet. Man kallar på 1600-talet att de var lite vad var de så kallade dem för? De var lite huvudlös. Eller?
Men det är ju det här som är så intressant. Om vi nu ska prata skuggsidor med mera. Så på vilket sätt? För det blir ju som att ansvaret för motsatta könets drifter och känslor läggs på oss.
Ja, men det är så det historiskt har sett ut. Det är bara ett faktum att om du kan kuva kvinnor, då ställer de till det mindre trassel i mäns huvuden. Men det förutsätter ju att det då är fel med att bli sexuellt attraherad och fel att ha sexuella upplevelser. Och det är det som jag menar på, att så var det inte ursprungligen. Vi har haft en tid där vi har haft sex... Alltså där det verkligen har firats och festats. Och jag ger mig rackaren på att valborgsmässoafton kring det är en av de där tiderna där det här verkligen var så högtidligt. Och man ser ju på kläder och alltså på sådana små guldfigurer som kallas för guldgubbarna, med sådana små kärlekspar där de kysser varandra, de har vackra kläder. Så att någonstans så har det ju varit fint, det har varit vackert, det har varit heligt. Men att det inte blir det sen. Att det förknippas med andra saker. Och det är ju så här, det behövs ju egentligen bara egentligen en person som får våldsamma, snurriga fantasier, så är det ju liksom, så kan du ju, man tänker som Hitler under andra världskriget, han kunde ju få 6 miljoner judar dödade för att han kunde implementera att judar var på ett speciellt sätt som de inte skulle vara. Och folk bara, jaha, ja just det, ja det var de, ja. Det är helt, vi kan ta bort dem, det spelar ingen roll. Och sen bara efteråt, hur tänkte vi nu? Det där var inte så bra. Det var ju ganska jätteilla. Så att.
Men du, den här kvinnan på hästen. Ja, som jag kom ridandes på en häst. Ännu värre med ett horn.
Ja, det som framkommer väldigt tydligt i forskningen, och det är ju att det har funnits en central figur under minst vändel och vikingatid, alltså under järnåldern. Och att det är en, hon har makt, hon är överst i hela hierarkin. Och du ser det på sammanställningen av bildstenar, du ser det i text när du börjar analysera de här digitala arkiverna, du ser det i ortnamnerna, där vi har valakärnar, valaklittar, valaberg, valasjöar, vi har mängder med valaplatser. Och det är att de tar dem, det är väldigt fina platser. Men den platsen som är överlägset finast av alla platser, det är salplatserna. Och då har man ju då tolkat som att det är ett finrum, att salen är ett finrum. Och det blir ett finrum med tiden. Men det ursprungliga ordet sal kommer ifrån sadel. Och sala, det är ju då saden i bestämd form. Och det är ju där makten har utspelat sig. Och då blir det ju jätteintressant när man börjar att analysera ord som till exempel Uppsala stifts ursprungsnamn, och man kan, du kan titta på förleden vad det är för sal, om det är en salsta till exempel, då det är en boplats för salen. Du ser riktigt tunga, häftiga platser, de är vackra, de är storslagna, och du kan ofta hitta maffiagravar och inte sällan kvinnogravar som är högstatusgravar. Så att det här är ingenting som jag tvivlar på att det här stämmer. För det finns för mycket evidens för det här när man börjar lyfta på de här. Och hur du tittar på hur man stavar om de här orden. Hur vala blir valla. Man lägger in ett dubbel-l. Du lägger på å och ä så det blir våla och värda. Och då har du liksom, fifflat bort det här vala-ordet. Men går du tillbaka om du hittar ett ord som heter valla, och kan du gå baklänges till 1100-talet, 1300-talet, då stavas det nästan alltid med ett enkelt L. Och sen då när man villar bort det här, då lägger du in dubbel-L-et. Och du lägger in dubbel-L på val. Valet är de viktigaste orden jag har forskat på. Men du tillsätter och lägger på bokstäver. Och när kristendomen kommer in, då lägger du på D, så det blir vald. Och då sker det här skiftet mellan hon som beskyddar och han som beskyddar. Så att det går att gå baklänges på valdorden och se när kommer det här i tiden. Och då ser du när olika platser kristnades. Så att det här är superintressant. Det är sånt här som gör att jag kan sitta tusentals timmar och bara titta på och stirra på det här. Och bara liksom leta. Och det vi använder som källor då, det är ju ortsnamnsregistret i ISOF, då, Institutet för språk och folkminnen, deras ortsnamndatabas. Då kan du gå baklänges på arkivkorten och se hur har de här platsen stavat sitt namn bakåt i tiden.
Så vad innebär det liksom för vår historia där när vi förkristnas, alltså när vi kristnas?
Nej, men det handlar om det är att vi har genom tiderna hållit på med någonting som kallas för namnförsköning. Och namnförsköningar, det är liksom, ja men det här låter inte bra, vi snyggar till det här och så kallar vi det här istället. Och så, jag menar, det finns en bok om Stockholms gatunamn som ni kan titta på. Du kan liksom se hur en helvetesgränd blir en prästgränd. Du kan se hur, så de har ju, det är bara en sån enkel sak att ska man... Vill man veta var de riktigt tunga platserna finns, då ska du titta på ordet Johannes. Johannes betyder att Gud har förbarmat sig. Han har förbarmat sig över den här platsen. Och då är den ju jättespännande att titta på under. Var ligger under Johannes? Och det ser man ofta i landskapet runt omkring. Så det är det vanligaste ordet om man använder Johannes. Eller så använder de ordet som svart. Eller de använder ord som vitt. Vita bergen på Södermalm. Ni har inte vit bergart i alla fall. Och det är inte för några husmödrar har lagt ut några vita lakan där heller. Så att det är, de har kristnat vita. Alltså det som är vid Sofia kyrka på Södermalm. De har kristnat med att kalla det för vita bergen. Och får de inte till det alls, då har de ju använt svart. Då, bara för att liksom, det här är en svart då. Det här är en svart plats. Den här ska vi inte ha kvar. Och då blir det jätteintressant när vi kommer till Birka eller till Sortemull i Danmark. Att i Birka, de säger, ja men det är svarta jorden. Ja men det är för att jorden är svart. Nej men det är faktiskt förmodligen för att den här platsen är för svår. De har ju tömt Birka, för Birka gick inte att kristna. Birka är så spännande att titta på ortsnamnsmässigt. Men det kan vi inte göra här och nu, men det ska jag göra en speciell film bara på Birka. Och då ser du att svarta jorden, det är ju liksom, det är där folk har bort. Alltså till sist kom väl kyrkan till den slutsatsen, men kan ju inte ha kvar den här platsen, så då kallar vi den för svarta jorden då. Så det där är jätteintressant. Och där följer ju också det här med kvinnan och hästen. Vi har ju en kvinnograv på Birka. Som är kanske Sveriges mest kända grav. Med en kvinna som sitter i krigsmundering med hästar och vapen. Och hon har ett brädspel i knät. Som man tror är ett strategiskt krigsspel. Eller man har, jag vet inte riktigt hur de hanterar det där. Men då ser man ju att det ligger två stycken, vad heter de här nu då? Stigbyglar i metall. Mm. Så hon sitter ju sannolikt på en sadel. Och det här har man ju misstänkt under tiden att man har haft sadelbegravningar. Och då finns ju sadeln inte kvar eftersom de var gjorda av trä och halm inklädda i skinn. Så de försvinner ju med tiden. Men hon sitter ju på ett sätt som man förstår att hon har suttit på någonting och stigbyglarna ligger bredvid. Så det är ju förmodligen en sadel. Så hästen, sadeln och kvinnan är... Och där kommer ju också att hornet följer med kvinnan. Och det ser man på bildstenar, att det är kvinnorna som blåser i hornet.
Men varför porträtteras aldrig det? Det är alltid männen som blåser i hornet.
Ja, vad har du sett det någonstans? Det måste ju vara efter det då, för du ser inte på bildstenar.
Nej, utan jag ser ju mer bara liksom serier som har gjorts efteråt, att män som använder hornet.
Ja, men det här är också så intressant att se hur föremålen ändrar namn. Så det som ursprungligen var mest troligt ett valhorn, alltså ett horn du kallade på gudarna med, det blir ju då, när det blir det, när kristendomen kommer att bli det, då blir det ett valdhorn och sen blir det ett valthorn. Och det används ju i strid av män. Så att där har de många spännande företeelser kring hornet. Och hornet nämns ju över 500 gånger i Ångermanlands trolldomsprotokoll. Så de var ju livrädda för kvinnor som blåste horn. Fullständigt hysteriskt livrädda. Det var liksom tanken på att en kvinna skulle kunna kalla på gudarna genom ett horn. Det är liksom... Det var grejer.
Men om vi leker med tanken nu att du och jag kommer ridande på varsin häst. Sittandes på sadel. Blåsandes i ett varsitt horn.
Ja, vad tänker du?
pratar kraft.
Jag förstår vad du säger, men
idag kanske ja. Inte. Men om vi hade gjort det på den tiden då de var så rädda för det.
Ja, men då hade vi legat övers på bordet och hade vi brunnit som facklor. Bara att konstatera. Så att men det var ju en anledning till att kvinnor sen inte fick när vi klev upp på hästen, då var det damsadel, då skulle vi sitta fint på hästen. Och men tanken på en ridande kvinna, och den här att rida är ju en någonting som kommer tillbaka i trolldomsprocesserna på ett sätt som är väldigt otäckt. Att de är så 1608 får vi en lagstiftning som säger att alltså det är då man inför Bibeln, det är Bibeln som är det ledande i rättsväsendet, och det är en katastrof, för där får du döda hur du alltså hur, ja, det finns mycket där som man inte skulle vilja ha som lagar och ordningar, om man säger så. Den lagstiftningen håller ungefär i 100 år, men det de säger där det är att du får absolut inte rida, en kvinna får inte rida på en man sexuellt. Hon ska alltid vara under honom. Det står i lagstiftningen. Hon ska ligga på rygg under honom. Och sen är det ju, och det handlar om att kuva hennes kraft, kuva hennes sexualitet. Att du ska ha fullständig koll på vad hon gör så att hon inte kan hitta på något djävulskap med dig. Så att det förvånar mig inte om de något sjunka över ansiktet på dem också. Så att jag vet inte. Det har jag inget belägg för. Men hela grejen var det här med att en kvinna får inte rida. Och då kommer du in på det med häxprocess när kvinnorna red på grisar, de red på kvastar. Och kvasten tror jag ursprungligen är en del av staven som valan hade. Att den var, för hon reste förmodligen på ett schamanskt sätt in i staven och kontaktade gudarna och djurvärlden och växterna och tolkade de här nornerna och den här väven som de trodde fanns då, Yggdrasil-trädet, det heliga världsträdet. Så att jag tror att denna kan ha följt med in i de här häxprocesserna. Och många säger ju så här, men det är för långt emellan då, det är för många hundra år emellan. Men det är ju alltså det man märker när man håller på med det. Det är inte, det följer med. Och det är väl också därför att man ser att Ångermanland som har varit värst illa när det gäller häxprocesserna, de är ju långt efter. Man har försökt att kristna Ångermanland tidigt många, många gånger. Vi är lika tätt runt Torsåker med kyrkor som på Gotland. Så att det har förmodligen inte gått alls. Och jag tror ju att Ångermanland är ett annorlunda landskap. Det är annorlunda rent topografiskt. Att det är mer mytomspunnet. Det är ungefär som Tröndelag i Norge. Naturen ändras dramatiskt. Folk får massa fantasier om det här. Men här tror jag att den här gamla moderskulten lever kvar längst. Den är lättast att se i Ångermanland. Den är svårast att se kring Skara. Så att det är liksom, de första stifterna är svårast att läsa och Ångermanlands är lättast.
Det är de här tre sakerna som vi pratar om, det här relationen till naturen, sex och döden. Det är de sakerna
som verkligen visar sig tydligt att det där har gått fel. Det här, alltså vi har inte längre någon vördnad och respekt för naturen. Vi har inte riktigt någon kontakt med den. Vi hanterar djur på ett sätt som man önskar att vi skulle få sitta i skamvrån titt som tätt. Alltså vi lever inte i samspel med naturen. Vi har inte någon vördnad kvar. Och det här kan ju bli vårat fall. Alltså vi måste tillbaka dit, och det är där jag tycker det är så fascinerande med biomimiken, att naturen kan ju lära oss hur vi ska gå tillbaka till det här på ett sätt som funkar nu. För biomimiken handlar om hur man imiterar naturens processer. Så att där ligger ju min passion framåt i tiden, att skapa ledarskapsutbildningar, och jag har skrivit en bok om det här, om hur du använder naturen, alltså hur du frågar naturen och hur den sätter lösningar. Så det är ju en viktig del. Att vi har förstört relationen till naturen. mellan oss själva och naturen. Vi har förstört relationen till sex och döden. Så att... Så därför ägnar jag ju mig, jag skriver, det finns ju två dokument på hemsidan också som handlar om den historiska läkningen för mannen och kvinnan. Och det handlar väldigt mycket om sex. Hur vi ska återställa våran sexualitet, lugna ner den, få den att bli alltså naturligare och förstå hur förstörd vi blir av pornografin som sätter ut alltså dimridåer för oss och gör oss liksom... Jag är ju mens, alltså väldigt frustrerad, för om man tittar på pornografi då måste du få världens sämsta självförtroende om du är man. Och det finns ju liksom ingen sanningsenlighet i vad som visas i det där. Och det blir ju också värre och värre, och det där är ju... Vi vill ha grövre och grövre saker för att vi har förstört våra hjärnor att vilja ha mera.
Ja, jag menar så långt ner i åldrarna som 8-åriga pojkar exponeras ju för ganska grov pornografi då. Mm. Det är ju klart att det gör någonting med en hjärna. Och som du säger, att då behöver man liksom toppa det.
Ja. Och det där är... Och då är det tragiska det är att vi har så lite motkrafter. Det finns så få idag som behärskar sexualitet på ett bra sätt, och jag kan det rent teoretiskt. Jag kan inte säga att jag är någon stjärna liksom rent tekniskt eller man ska säga så att, men teoretiskt sett så kan man åtminstone lära sig hur en kvinnokropp fungerar, vad man behöver göra, vad man behöver kunna känna, hur man hanterar sig själv i de här processerna. Så att det är viktigt, för det är ju så här att på gruppnivå så är kvinnor ganska sexuellt apatiska. Trötta, apatiska. Det är liksom, man orkar inte, vill inte. Och det är kanske för att vi inte alls har bra förutsättningar för att... Och vi har definitivt inte bra historiska förutsättningar. Vi bara tittar på en sån sak som kvinnor har ju inte ett namn på sitt underliv som är på något sätt värdigt. Det är liksom fiffig och sniffig och vad heter det mer där...
Snippan
och alltihopa. Herregud, jag är en kvinna, jag är över 50 år, jag vill inte ha en snippa. Det, liksom, det känns ju som, man tittar på de historiska orden, så har det hetat kutta. Och det har hetat, jag tror att det har hetat völva, eftersom mannens har hetat völse. Och det är därför vi också har den medicinska termen som heter vulva. Så att, men så länge kvinnor inte kan ha ett värdigt namn på det heligaste de har, då är det illa.
Men är det också en del i det som har skett? Att vi
Jajamän. Ja. Och då kommer vi in på det ordet som jag inte gärna vill uttala, som är F-I-T-T-A och F-I-T-T-A-N. Som det har kryllat av i landskapet. Och det är en del av namnreformationen, att man har tagit bort de här namnförsköningsprocesserna. Och det är ju kul, alltså det är ju bra. Inte skulle jag vilja ha en sommarstuga i F-I-T-T-A-N. Det är liksom... Och det är ju samma sak med det här N-ordet som inte heller ska uttala. F-I-T-T-platserna försvinner på 50-talet och N-ordet, N-E-G-ordet, det försvinner på 70-talet. Och så städar du successivt i landskapet. Och här är ganska... Oj, jämmars. Nu ringer jag. Jag glömde stänga av telefonen. Sorry. Jag var irriterad på ortnamnsmyndigheten som är konsekventa går ut och säger att vi har inga oegentligheter i våra ortnamn. När jag bara säger in your dreams. Det är så mycket oegentligheter så att det är overkligt. Det är så mycket vulgärt språk. Det är så mycket mörker och... äckligheter liksom, där verkligen ser hur man har gett sig på de heligaste sakerna Så, ja, men vad var vi sen då? Vad hade du med? Nu kom jag av mig.
Ja, men ortsnamnen och de oegentligheter
Ja. Och jag menar, en av sakerna, jag förstår ju att ortsnamnsmyndigheten är inte dugg sugen på att folk ska begripa det här. För tänk om de får för sig att byta namn, att de vill byta namn. Och sen har de belägg för att de vill... För det är ortsnamnsmyndigheten säger, men det är inget belägg för det här, jag kan inte byta det här ortsnamnet. nu kommer de att få beläggsdejunger om de vet hur de ska titta på stavningen. Mm. Mm.
Alltså det här är så intressant, allt det här du beskriver. Men du nämnde också massa vindlingar, men du nämnde korset också.
Ja, jag tycker att det är fascinerande att betrakta korset. För korset, när det kommer in i den kristna i Skandinavien. Nu, jag kan bara liksom Skandinavien här nu. Det är ju, alltså det är fantastiskt vackra kors. De är fyrsidiga, de är ornamenterade, de är så vackra. De har verkligen lagt tid på att göra dem fin. Och Jesus dyker inte upp på korset. Och det är det som jag frågar, men när dök han egentligen upp på korset? Och var det någon, alltså, är han, det står ju ingenstans i Bibeln att han är korsfäst. Det står att han är avrättad, det står ingenstans att han är korsfäst. Och det är det här som jag funderar på, eftersom det så syns så tydligt när Mariakulten kommer in. När Skandinavien kristnas, att det är ju fyrsidiga kors och det är Maria som sitter med Jesus barnet i knät. Flera hundra år. Och sen kommer, under den mörkaste delen av medeltiden, då dyker Jesus upp korsfäst. Och då är frågan, var det så verkligen? Jag vet inte, jag kan inte svara på det, men jag ifrågasätter det att det kanske inte har varit så. Att det fanns en annan anledning att säga till människor att det var så. Bästa sättet att få folk att gå och göra som man vill, det är att man skrämmer dem och att man gör dem skyldig, skambelägger dem.
Men du pratar om den här, alltså dels så ser jag ju framför mig de här korsen. Alltså, de koptiska korsen är ju, kopt är ju urkristen, tyder det ju. De är ju fyrkantiga.
Fyrsidiga,
precis. Mm. De är ju ställda liksom med kanten neråt så. Men fyrsidiga, så någonstans så vänder man ju på korset och liksom...
Ja,
och
grejen är att korset är ju en del av våran, alltså fornordiska kultur också. Och det här kommer vi in på en av de kärnorden som jag har forskat på de här sista 4-5 åren. Och det är vagnshjulet. Mm. Och hur vagnshjulet, att vagnen förmodligen är föregångaren till våra första sockenkyrkor. Mm. Och hur du ser, hur de ändrar namnet på vagnen, hur de stavar om det så att det blir vänga och vånga och det blir, alltså, kan bli ving i värsta fall också. Alltså för de vill ha bort ordet vagn, och de vill ha bort hjulet. Så att det där är, och då finns det ju heliga delar på hjulet och det är de som är jättespännande att följa i landskapet.
Okej. Nu måste du berätta de heliga delarna.
Ja. Nej, men det handlar om, det är ju eken och löten. Ja. Att ekrarna på vagnen, om du följer, vi tar som Ekerö till exempel. Mm. Det har inte fått sitt namn efter ekar, utan det står eker. Så om du följer eker, då hittar du förmodligen var vagnsplatserna ligger. Men framförallt ska du söka ordet löt. Löten är navet. Och går du in och tittar på i Bibeln också, så har man ju på något mystiskt sätt fått bort det här fenomenet att Gud kommer i en vagn över himlen. Det nämns ju aldrig. Och det är för att det är väldigt nära den forntida kulten. Och då ser man ju att då är det ju löten som är ögat. Alltså ögat på vagnen och som kan röras åt olika håll. Se åt olika håll. Så lötplatserna är jätteintressanta att följa. Och då kan man se till exempel på Ölands fornborgar. Ja, de är så gott som allihopa lötplatser. Och det betyder att det vi kallar fornborgar förmodligen inte är fornborgar. Alltså beskyddsanläggningar. De är beskyddsanläggningar, men inte ur ett fysiskt perspektiv. Utan mer att man har ramat in en plats som en helgedom. Och att det är en lötplats där man förmodligen har vagnsprocessioner inne i den här. För lötordet följer fornborgarna. Och på Öland syns det allra tydligast.
Wow. Ja. Det är så. Det här är ju mycket roligare att läsa, liksom få lära sig den här delen av vår historia. Men jag, bara Mariakulten.
Ja.
Mm.
Ja. Om man går tillbaka till kristendomens vagga, alltså de gnostiska texterna, då nämns ju det här med Guds moder också som Sofia. Sofia, den heliga visdomen. Och att det finns en mother of God på något sätt i bakgrunden som är Guds moder.
Mm.
Och det här går ju upp, alltså det försvinner ju successivt. Och sen så tror jag att det är så att Jungfru Maria tar ju en större och större plats. Och hon är verkligen, hon är jättestor på 1100-1200-talet. Och då är ju, hon är den mest porträtterade personen i Bibeln fram till reformationen. Så då är det liksom, det är ju stort, jättestort. Alltså hur hon är Guds moder, hon är Jesus moder. Hon är liksom hon som de brösterna som ger näring. Och Jesus sitter tryckt precis som man i forntiden då satt tryckt i val. Men nu ska vi inte gå in på det, för då kommer jag så det ordet. Det går inte att gå in på det ordet, då kommer vi stanna här länge. Men det handlar ju om att en moderskult, den är trygg. Folk förknippar mor med mat, med trygghet, med livmoder. Att det är liksom, det är där det är tryggt och fint. Det är där man ska vara, det är dit alla vill, till mamma. Och när vi dör, då vill vi också till mamma. Så att, sen kommer de himmelska gudarna som ett pärlband då, när jorden börjar konstra. Det är väl därför det blir kring den här klimatkatastrofen då, mitten på 500-talet som det börjar spöka. Och 58 000 år sedan i Mellanöstern, det är då vi får jordbävningar och vi får tsunamis, vi får översvämningar, vi får jordskalv och allting sånt där. Och då blir man rädd för jorden, man blir rädd för moderskraften.
Så vi kommer tillbaka ju till kvinnan hela tiden. Ja.
Ja, men det är som en del på ställen i Mellanöstern fortfarande, så tror man att jordbävningarna, det är kvinnornas fel. Det är kvinnornas osedliga leverna som gör att vi får jordbävningar. Då förstår man ju att man gärna vill ha kuva kvinnor då, så att jorden står still. Mm. Så, kvinnan är väldigt lik jorden i mångt och mycket, det ska man inte. Det vi gör mot jorden gör vi också mot kvinnan, och kvinnans kropp och hennes hormonsystem påminner också väldigt mycket om jordens cykliska system.
Mm. Ja, men det här är, hur summerar vi liksom den här timmen nu? För vi ska ju,
nej, men en kort summering av det här, det är ju att vi har gjort omfattande omskrivningar av historia. Alltså och när vi gör omskrivningarna, då förändras vår bild av vår historia. Och man har gjort det genom att ge sig på viktiga nyckelord som man inte vill ska finnas kvar. Och de ändrar man genom stavning. Antingen tar du bort dem helt, du ändrar dem genom stavning, du ändrar innebörden bakom dem. Och så skrivs historien om. Och det man kan se det här och verifiera det på, det är ju att det ligger kluster av ord. Och de ligger oftast inom en radie av 7 kilometer. Det är samma kluster, det är samma över hela Sverige. Och också jag har så dåliga kartfunktioner när det gäller de andra länderna, men man ser ju att det här fortsätter i Danmark, det fortsätter i Norge, det verkar fortsätta ute i Europa. Alltså det är kluster av ord som sitter tillsammans, och det är de som berättar någonting. Och sen är det ju ett krasst faktum att man ska summera det här, att kvinnan inte finns i historien. Alltså vi finns så lite representerade i historieböcker, så att det är så gott som ingenting. Så att, och också en summering av det här, det är att när vi har digitala arkiv, då kan vi göra analyser som får fram rätt information. Och det kan till exempel vara en sån sak som att vi har 7,500 stannamn i Sverige. Där man har efterled som heter sta. Bilsta, Holsta, Järesta, Vangsta. Och då har man alltid sagt att det är mannen som har byns eller boplatsens härskare eller han som hövding som har gett namn till den här boplatsen. Men då har vi liksom vi har ett personnamnsregister som ligger på 3,500 namn. Om du jämför de här arkiven och ser att det är inte män som har gett namn till de här boplatserna. De har gett namn efter någon som har varit viktigt för dem. Ungefär som samerna har gjort. Man sätter någonting som är viktigt för boplatsen. Så att på det här sättet så vi kommer ju en vacker dag på gott och ont att få kanske en fullt utvecklad AI som kan liksom gå ner i de här arkiverna och berätta en riktigt, riktigt sann historia om vad som finns. För det är arkiverna i originalurkunderna som den riktiga historien ligger.
Och jag förstår ju genom den här resan som du har tagit med mig på att vår historia ser långt ifrån ut som vi har trott. Och att kvinnan spelar en väldigt central roll.
Det känns som att man genom de digitala arkiven och originalurkunderna som går an och säger att man kan knuffa historien på plats. Den är inte den är inte fel, men den behöver liksom förskjutas i sidled och liksom, så man fattar att man knuffar den liksom att man sätter in att vi faktiskt har funnits kvinnor en gång i tiden och sen så knuffar du till den här så då sätter sig historien på plats på något sätt.
Precis, så allt är inte dåligt, eller hur, med digitaliseringen?
I det här sammanhanget, nej! Det är liksom, det är ju magi. Det är ju verkligen, Och det är det också som är så häftigt. Alltså jag är ju inte akademiker, men jag är nörd. Och vi som är nördar, vi måste ju ha 10 gånger mer evidens än de som är akademiker. För de kan ju, om man rätt tittar kan man säga väldigt mycket saker som man kanske inte har så mycket belägg för. Men vi nördar som måste bevisa det på ett annat sätt. Vi måste trava evidens på varandra och då är de digitala arkiven fantastiska.
Ja, men vad fantastiskt, Agneta. Verkligen tack för den här stunden. Och vi ska göra en fortsättning som kommer ut. Men ja, vilken spännande resa du tar med oss på, verkligen.
Ja, och vill man läsa hela den här forskningen så ligger den på Sofieinstitutets hemsida. Det kan man ladda ner där så man ser det. För vi behöver liksom hjälp att komma vidare. För det här är en bottenlöst att hålla på med. Det bara öppnar sig dörr på dörr på dörr så det går inte. Så vi måste ha hjälp att få till det.
Ja, och sen vill jag också bara säga till er som tittar och lyssnar att ni får jättegärna stötta Agneta på Patreon. Jag menar, det är som sagt, det är otaliga timmar som är nedlagda på det här. Så att, gör det verkligen, om ni har möjlighet. För det här är ju viktigt.
Det som sker om ni hjälper till med det är ju också att vi kan nå ut med läkningsdelen. För det är den som är viktigast. Det känns ju att göra de här grejerna utan att kunna hjälpa till med läkningsprocessen för män och kvinnor i det här. Så därför ligger det studiecirkel, material och allting där som man kan ladda ner. Ja, stort tack Soja. Det är kul att du vill lyssna på det.
Det är fantastiskt. Ja, tack så mycket.